God vänner, nu för tiden så går det att prenumerera på podden. Det kostar 29 kronor i månaden och då slipper ni reklam. Och hur man gör det här, det står i beskrivningen av det här avsnittet. Nu kör vi igång.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Fråga Anders och Måns.
Stopp.
Ja, det börjar bli en lite vana att vi bara kommer en liten bit in i vår signaturmelodi.
Ja, för ni lyssnare skickar ju in era covers, era egna versioner på den här signaturmelodin. Det har Emil gjort. Hej, här kommer en framtidsversion av er signaturlåt. Räkna nämligen med att ni håller på minst 100 år till. Ha det så fint, Emil! Väldigt framtidig.
Ja, med det säger vi varmt och hjärtinligt välkomna till podden Fråga Anders och Måns. Podden som svarar på lyssnarfrågor med mitt emot mig den ljusrosa överkroppen Måns Nilsson och tillika mitt emot dig en lika ljusrosa överkropp sittande på mig Anders Johansson. Hur är det med dig Måns?
Det är bra, tack.
Det var länge sedan vi såg, så har det hänt något?
Jag har beklagat mig över att jag har tvingats till trädgårdsarbete.
Jaha.
Och på vår Insta postade jag när jag släpades med till Bauhaus och Hornbach för att kolla på trädgårdsgrejer i timmar. Ja. Jag har inte varit så uttråkad sen jag var barn. När man tvingades följa med till H&M. Varje minut var en vänta framför mikrovågsugnen minut. Mm-hmm. Så här har det varit för mig på senaste tiden. Och jag har inte kunnat ta upp min mobil och surfa, för det har förväntats av mig att jag skulle vara engagerad.
Är det av din käresta som detta förväntas?
Mm.
Är hon då mer engagerad i trädgårdsarbetet än du?
Ja, det får man ju verkligen påstå.
Ja. Okay.
Ja. Jag vet inte varför att jag tycker att det är supertråkigt.
I mitt förhållande är det tvärtom.
Att du är engagerad av trädgårdsskötsel?
Ja, nu försöker jag få min käresta att bli intresserad av odling och har börjat odla gurkor i hennes trappuppgång.
Mm-hmm. Men Anders, du vet hur man kan lura barn till att bli engagerade.
Man gör det till en tävling.
Man hittar på små uppdrag, värdelösa uppdrag. Hämta mina morgontofflor, så tar jag tiden. Får vi se om du kan slå världsrekordet.
Ja.
Min flickvän var smart och hittade på ett uppdrag till mig. Att det skulle vara mitt ansvar att hitta växter som är gröna året runt.
Mm, det är svårt.
Så det gick jag igång på faktiskt. Började läsa på om bambu. Och vilken spännande växt alltså.
Bambu.
Så jag kommer att berätta mycket om bambu lite senare i programmet.
Jag har inte fått någon fråga om bambu. Du vill bara gärna prata om bambu. Ja.
Det fick bli så.
Vem är inte intresserad av bambu? Merparten av mänskligheten är intresserad av bambu.
Ankan, vad har hänt sen sist?
Jag har haft en spännande vecka. Jag har gått och fyllt på min vaccination mot fästingsjukdomen TBE. Det är en pytteliten spruta och jag skulle gissa att den tar 2 sekunder att ta ungefär.
Mm.
Jag svimmade. Nästan. Nästan. Jag är så satans pipplig när det kommer till sprutor att jag vet liksom inte vem jag ska ta vägen. Alltså generellt, måste du veta, jag känner mig inte som en alfahan, det gör jag inte. Tvärtom. Men jag känner mig
en betakille.
Men jag känner mig ändå tämligen sund och stark. De här starka svimningskänslorna som kommer fram när jag ska ta den här fasligt fjuttiga sprutan, de är inte bra då och de är inte heller bra sen.
Vadå?
Utan även efteråt känner jag mig som en så vek människa.
Nej.
Som en sån människa som skulle förlora ett slagsmål mot en stare. Jag är ändå glad att jag gjort det, för jag känner mig också vuxen och ansvarsfull.
Ja.
Men det har varit lite temat för mig den här veckan.
Att?
Jag har varit vuxen.
Mm-hmm.
Jag har återigen gjort min momsredovisning.
Fy.
Och som vanligt så tycker jag att det är ganska mysigt att gå igenom kvitton. Det blir som en slags minernas resa genom det senaste kvartalet.
Aj, aj, ja.
Och jag har gjort en konstart av att gå igenom kvitton. Jag häller upp lite gott vin.
Ja, men det är ju det, att du är lite full.
Jag tänder ett ljus.
Och så går du längs minnenas
boulevard.
Boulevard. Oh, där köpte jag, februari köpte jag en förgasare.
Jag sätter på bra musik. Jag har tilltugg och gott om tid.
Stackars dig, vi är alla kvitt med kladdiga.
Det blir som en dejt.
Som en dejt!
Med mig själv.
Det är supertråkigt. Kan du se?
Nu ska vi göra det vi satt att göra. Det vill säga svara på lyssnarfrågor.
Välkomna till Momspodden, vårt andra avsnitt. Thomas Karlsson heter jag och med mig har jag...
Roine Kjes heter jag.
I dagens avsnitt ska vi prata om avdragsrätt för moms. Det blir ju som en förlängning av det vi pratade om i vårt första avsnitt. Registreringens betydelse.
För att vi ska få igång programmet och få upp tempotankan,
ja,
så tänkte jag att jag startar med vårt forum för de lite kortare svaren.
Du menar tre snabba? Du menar att du ska köra tre snabba ut lite som en hare?
Som en hare?
Alltså ett löplopp?
Nej, absolut inte så.
Nähä.
Tre, 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 snabba.
Fråga ett kommer från Kicka. Hej, jag blir väldigt irriterad när jag går på restaurang och servitrisen frågar: vad vill vi ha att äta? Eller, är vi sugna på något mer?
Aha, det är det där.
Ska vi betala? Min fråga är det artigt att slänga in ett vi istället för att säga ni? Mm-hmm. Med vänlig hälsning, Kicka. Nej, det är inte artigt. Det är bara förvirrande.
Ja,
är fråga det... två.
Jaha.
Amanda skriver så här: hej Anders och Mons, jag har funderat över varför jag får skäll varje gång jag stoppar in varm mat eller varma bakelser efter att jag har bakat i kylen.
Ja.
Varför säger de aldrig? Så jag frågar bästa podden. Varför får jag inte lägga in varma livsmedel i kylen? Detta undrar alltså Amanda.
Det tror jag också är en sån där sak som bara fortplantar sig helt onödigt. Klart man får lägga in lite varma grejer. Det blir väl lite varmt i kylen en stund.
Amanda, du värmer upp luften i kylen. Du motarbetar kylen. Det är inte skadligt för kylen att ställa in varma saker. Men den måste jobba hårdare och då går det åt lite extra energi. Onödigt.
Men är det onödigt för maten så var man maten?
Nej, nej. Men för elräkningen och för miljön så är det bättre att låta maten svalna utanför kylen och sen ställa in den. Fråga tre!
Oj, gå undan här.
Hej Ankan och Monkan.
Hej.
Vad kyler ner läsk i ett glas snabbast? En stor isbit eller flera små?
Flera små måste det vara.
Tacksam för snabbt svar, en törstig lyssnare. Anders, har det hänt dig någon gång när du har varit ute och beställt en drink att du har fått en enorm isbit som tar upp hela glaset?
Ja, det får man ju alltid när man beställer såna här fruktansvärt bittra drinkar. Och jag glömmer alltid vad de heter. Då får man en jättestor fyrkant i.
Tror du att den där stora isbiten kylar din dryck fortare än 3-4 små?
Nej.
Nej, varför?
Därför att jag tror att många små så tror jag blir mer kontaktyta mot vätskan.
Du har rätt. Det som avgör hur fort en isbit kyler ner vätska är hur stor yta is som kommer i kontakt med vätskan. Och 3-4 vanliga isbitar har ju mycket större yta än en stor. Ju mindre isbitar desto större yta, så krossad is kyler ner drycken snabbast. Varför använder man då sådana här enorma iskuber?
För att de smälter ju såklart långsammare.
Och späder därmed ut den bittra drinken med smält vatten mycket långsammare.
Ah,
det här var en ovanligt snabb.
Tre snabba.
Gin. Campari. Rosso. Orange. Negroni. 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 Negroni.
Hej, Honko och Moppe. Varför kan man inte komprimera vatten? Tänk vad praktiskt det hade varit. Bättring, skriver Nuffe.
Bättring. Intressant, jag pratade precis om iskuber.
Mm.
De tar ju större plats än vatten.
Ja.
Och vattenånga tar ju också större plats än när vatten är som vatten.
Men komprimerar man vattenånga så blir det väl vatten igen?
Jaja.
Du har rätt, Nuffe. Det hade ju såklart varit väldigt smidigt att kunna trycka ihop vatten. Det hade varit lättare att till exempel transportera det till torra områden. Eller lättare att bara ta med sig generellt. Ju. Det är alltid tungt och det tar alltid väldigt mycket plats att ta med sig vatten.
Just det, men bara för att du komprimerar det.
Så det blir lika tungt, ja, men det hade varit lättare att få plats i ryggsäcken.
Just det.
Men det är svårt. Till och med väldigt svårt att komprimera vatten. Jag skulle säga nästan omöjligt. Om man går till de absolut djupaste ställena på havet, där det är cirka 10 kilometer ner till botten. Jag vet, Marianergraven är djupare, men för att vi ska kunna räkna på ett bra sätt, på ett sånt ställe så väger en vattenpelare ovanpå 10 000 ton. Oj. Alltså vatten har 10 000 ton på axlarna, är du med Måns?
Mm.
Mm. Då komprimeras vattnet med någon procent.
2 kanske.
Ungefär. Det är bara någon procent är den enda siffra jag har fått fram.
Ja, det är inte mycket.
Men lite komprimeras vatten. Om vatten inte skulle kunna komprimeras alls, då skulle vattenytan vara ungefär 50 meter högre i haven.
Oj, tur för de i Skanör-Falsterbo med flera länder. Holland.
Ja, nu är inte Skanör-Falsterbo ett land. Men
nej, inte än.
Det är klart att det finns nackdelar med det här. Att vatten alltid tar väldigt mycket plats och sådär. Men det finns också fördelar. Det är det här att vatten är så svårt att komprimera som gör att man kan konstruera sådana här vattenskärare, Måns.
Vattenskärare?
Du vet, man har ett litet munstycke där man sprutar ut vatten med extremt högt tryck. Och med hjälp av den här vattenstrålen kan man skära väldigt, väldigt exakta snitt.
Ja, det är coolt.
Det hade inte gått om vattnet gick att komprimera.
Nej, för då hade det inte gjort någon skada eller nytta när det kom ut.
Det hade tryckts ihop då.
Jaha, då hade det inte pressats ut med sån kraft.
När träffen mot hade ju blivit liksom mjukt.
Vadå?
Om du kastar en golfboll på någon gör det ju ont. Om du kastar en ballong på någon så gör det ju inte alls ont.
Nej, det kan ta illa.
Jag ser en intervju med en expert på ett företag som heter Grundfors. Han är professor Sören Rud Kelding. Och han säger citat så här, håll i det med oss. Att komprimera ett stenblock är lättare än att komprimera flytande vatten.
Men de där på YouTube som har en hydraulisk press, de där finnarna som pressas, de hade kunnat komprimera. Jag utlovade bambufakta och nu har alla suttit som på nålar.
Mm. Men är alltså så, för att eller som jag älskar att säga, rekapitulera, det är inte så att vi har fått en fråga om bambu.
Nej, nej. Om någon har en fråga om bambu
så kommer svaret här.
Så kommer... Exakt. Bambu är ett gräs och ett samlingsnamn för över 100 olika släkten med drygt 1000 arter. Visste du att det fanns 1000 arter bambu, Ankan?
Nej, men jag visste att bambu var ett gräs.
Vissa arter kan bli ända upp till 40 meter höga. Mm. Och växa 20 centimeter om dagen.
Ja, det är bra. Och det är också fett med ett gräs som är 40 meter högt.
Men en av de mest spännande sakerna med bambu är hur den blommar.
Mm, låt mig gissa. jag vet inte hur bambu blommar. Jag tror att bambu blommar under marken.
Det verkar ju skitdumt. Hur ska då getingar och humlor
och
bin
kanske
komma
maskar och skit som pollinerar?
Ja. Intressant.
Det var en gissning.
Ja, det var helt fel.
Ja.
Det vanligaste sättet som växter blommar är ju en gång om året.
Mm.
Växterna som kallas annueller har hela sin livscykel under ett år. De gror upp ur ett frö, de växer upp, de blommar, de sätter frö och de dör.
Ja.
Fröet övervintrar och så börjar de om med en ny växt.
Mm.
Är du med?
Perenner ska du komma till nu.
Ja, så småningom, men först... Bener.
Ja, två säsonger.
Exakt, de gör samma sak som annueller fast under två år. Under första levnadsåret så får växten lövstam och rötter. Och så under andra året så blommar den, sprider sina frön och dör.
Mm. Där har vi löken. Alltså den vanliga gula löken.
Okej, okej. Okay. Mm. Men så har vi då perenna. Hur skiljer de sig då från det vi har pratat om här?
Ja, men de överlever år för år.
De dör inte.
Nej.
Precis, det är fleråriga växter.
Måste ju vara ett bättre system. att inte dö varje år.
De blommar och sätter frukt regelbundet, vanligen varje år. Mm. Och så lever de vidare. Och det här är ju alla våra träd och buskar.
Ja.
Det är ju inte så att ekar dör varje år.
Om ekar var annueller, ja, hade det varit betydligt mindre.
Mm-hmm. Så det här var annueller, bener och perenner.
Ja.
Men så finns det en liten grupp växter som funkar på ett annat sätt.
Ja.
De växer till sig länge, många år, innan de blommar och dör. Och det mest kända exemplet på det här är agave.
Agave, ja, vad känner jag? Agave, vad känner jag ända ifrån?
100-årig aloe.
Aloe vera.
Blommar först efter 50-60 år. Då plötsligt väljer de att blomma och så dör de. Och så har vi ett annat exempel på den här lilla gruppen växter.
Är det den här blomman som luktar så jävla illa?
Aloe veras blomma? Eller agaves blomma?
Nej, det finns en blomma som blommar sig var 100 år eller någonting och luktar den så illa.
Ja, vilken...
Den är väldigt stor. Jag tror det är världens största blomma.
Nej, men det är en sån köttätande.
Nej, det tror jag inte.
Tror du inte lockar till... Alltså det luktar lik, lockar till sig insekter.
Ja, det här vet jag inte. Jag såg ett program om köttätande växter. Och så, det här var, jag tror det var någonstans i Sydamerika som var formade så att grodor och skit ramlade ner i själva blomman. Halkade ner där.
Aha.
Det såg ut som en skål. Och så var det halt längst upp på skålen. Och så kom grodan och en möss och trillade ner där. Och så dog de där. Och så.
Men där kan man inte vara kinkig sen, men sen vad man vill äta. Det som trillar ner, då får man ju, de kan inte hosta upp.
Nej.
Agave alltså, men också bambu.
Jaha, så bambu blommar så växer många, många år sedan blommar.
Så här står det i Nationalencyklopedin. Ett egenartat drag är att blomningen uppvisar periodicitet. Som hos olika arter bambu växlar mellan 10 och 120 år.
Ett gräs som blommar var 120 år?
Ja!
Ja, okej.
Okay. Jag fortsätter läsa.
Men den här serietidningsvärlden, så tufft är det.
Då blommar den aktuella arten samtidigt över hela sitt geografiska utbredningsområde. Ja. Fattar du?
Ja, kommunicerar de på något sätt då?
Här står det på Wikipedia. Detta ovanliga beteende har fått vissa forskare att anta att blomningen i bambu inte styrs av klimatfaktorer utan av någon form av inre klocka.
Det är inre klocka, inte intern kommunikation.
Nej,
det är inte så att
det skulle förvåna mig om det står en bambu i Kina och en i Eslöv.
Ja, att men de det är inte samma utbildningsområde. Du är en annan, samma utbildningsområde.
Ja, jo, det är samma.
Du kan inte blomma över samma hela på hela jorden.
Jo. För cirka 30 år sedan så hände en överraskande sak. I hela Europa började nästan all bambu blomma samtidigt. I parker och botaniska trädgårdar. Och det här var överraskande eftersom den aldrig tidigare hade blommat.
Ja, någon gång måste den ha blommat.
Vi människor och de som jobbade på de här ställena visste. Så hade den aldrig någonsin blommat.
Nej, för den dör ju sen efteråt väl?
Ja, exakt. Så det här var ju roligt att den blommade, men också tråkigt eftersom när den har blommat så
dör den.
Så en stor del av all bambu som fanns i hela Europa dog samtidigt.
Och stackars alla de här björnarna, kinesiska björnarna, vita och svarta, vad heter de nu?
menar vitsvartbjörnarna?
Pandorna!
Pandorna, ja.
Stackars alla pandor, de äter ju bara bambu.
Ja, det blev säkert panik i någon djurpark.
Nej, så var de svinglada. Det fanns svinmycket skördad bambu. Mm. Eller så är det som med basilika. Att den har blommat så är den ingen god.
Vadå?
Jag har lärt mig lite nytt om basilika nämligen i veckan. Hur jag ska skörda mina basilika för att de ska bli buskar.
Ja.
Det kommer jag inte prata om.
Hur kunde det bli så här då? Jo, för alla bambuplantorna var av samma sort. Och dessutom genetiskt identiska. All denna bambu hade en gång i tiden skapats genom sticklingar från en och samma planta.
Va?
År 1907 så tog engelsmannen Ernst Wilson med sig en bambuplanta till England från bergen i centrala Kina. Det var en planta av sorten bergbambu och eftersom hans dotter hette Muriel så namngav han den Fagesia murellae. Fagesia mureliae. Murel.
Hur går det med latinet?
Murela. Murela.
Ja. Så ska det säkert vara.
Och eftersom hans dotter hette Muriel så namngav han den Fagesia Muriela.
Ja, okej. Ja. Nu blir det nog rätt.
Alla botaniska trädgårdar.
Alla botaniker som hör på detta. jublade i stugorna.
Alla botaniska trädgårdar och arboretum ville såklart ha ett eget...
Arboretum?
Vad tror du det kan vara?
Det var en trädsamling.
Just det, trädsamling, exakt. Det är exakt vad det är. Ville såklart ha ett eget ex av denna exotiska växt.
Ja, vad heter den?
Den heter Fagesia murellae. Och då tog de sticklingar då från Ernst Wilson. Men Ernst hade ju bara hittat den här på ett berg. Han hade ju ingen som helst koll på när den skulle blomma. Och därför kom det då som en överraskning för drygt 30 år sedan.
Nu då?
Nu idag hämtar man sticklingar från flera olika källor hela tiden för att minska den här risken att all bambu ska dö samtidigt.
Ja, det är tur.
En annan bambusort.
Vi vill aldrig mer uppleva bambubrist. Det var som den stora banandöden jag började prata om tidigare.
Just det.
Men svamp slår ut den där Gros Michel-bananen som lär vara så god. Vi fick den stora banandöden. Att vi har haft både den stora banandöden och den stora bambudöden. Fan vad man lär sig.
En annan bambusort orsakar regelbundet stora problem i Indien.
Vad heter den?
Den heter, ska vi se här, Melocanna bacifera.
Ja, så heter den.
Typ, något sånt. Ja, så Melocanna bacifera. Ja. De nordöstra indiska delstaterna Mizoram och Manipur är till 30% täckta av vilda bambuskogar av den här bambuarten.
Ja.
Och vart 48 år så blommar den med stora proteinrika blommor. Senast den blommade var 2006.
Oj.
Och vad händer då, Anders?
Då dör den sen.
Sen dör den, men när den blommar, vad händer då?
Då exploderar djurlivet.
Ja!
Finns massa gott att äta.
Plötsligt får råttor väldigt, väldigt mycket mer mat än vad de brukar.
Råttor, just det, vad dumt.
Ja.
Ja,
och de här är väldigt energirika, de här bambufröna, och råttorna förökar sig snabbt och blir supermånga fler än de brukar.
De får ett råttor.
Men året därpå då? Då blommar ju ingen bambu. Det finns inga bambufrön.
Nej.
Men supermånga råttor. Vad gör de då?
Då äter de på människornas mat och hus.
Exakt, och beger sig.
Och kuddar
sig.
Och tvål och lister och sladdar och allt skit de äter.
Ja.
Avföring och...
Då beger sig alla dessa råttor ut ur bambuskogarna, superhungriga, ger sig ut på åkrarna, letar reda på spannmålslager, äter upp allt i sin väg. Vilket leder till svält för människorna i dessa regioner. Då vart 48 år.
Så att om du ska boka en semesterresa till Indien, välj inte 2054.
Nej, för behöver undvik det. Yes, det var lite om bambu.
Du är fin, genuin, fröken solsken. En klenot med ett hjärta utav guld. Du är rar, underbar, ja, fröken solsken. Av liv och värme har du hela famnen full.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet.
efter Institutet för språk och folkminnen, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva ha kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag då åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO. Dags för återkoppling, Måns. Förra veckan så pratade du om minotaurer och kentaurer. Du drog det här skämtet, Anders. Hade du helst varit kentaur eller minotaur? Jag valde kentaur och då sa du, haha, jag hade helst fortsatt vara människa, och så skrattade vi gott.
Och så sa jag att du inte kunde använda smartphone för att du bara hade hovar, bara hade 4 hovar. Och så var det rätt åt dig,
ja,
att du inte kunde använda smartphone.
Ja. Väldigt många har hört av sig. Försvarat mig som tog det självklara valet att ha mänsklig torso och huvud istället för ett hästhuvud.
Ja, ja, ja.
Ett av breven läser jag som exempel. Hej Måns, jag reder ut det här, Nilsson och Anki Taur. Måns, när du googlade och läste om kentaurer, kollade du då någonsin på bilderna av en kentaur? De har väl människors armar? De kan visst ha en smartphone och ha touchscreen.
Ja. Ja. Det var en,
låt oss höra, ja, det som du ska säga du hade.
Jag visste detta. Jag hade rätt för att jag visste detta, men jag tänkte fel. Jag hade inte fel, men jag tänkte lite fel bara.
Säg det, jag hade.
Jag hade en liten tankevurpa.
Nej.
En tillfällig tankevurpa.
Säg det, jag hade.
Jag hade
fel.
Felaktiga tankar. Jag visste naturligtvis att kentaurer har armar eftersom hela torson sitter på hästkroppen. Jag visste ju att de skjuter pilbåge, som i det här stjärntecknet skytten.
Aha.
Jag visste allt detta. Det var bara att jag råkade tänka fel. Så det är mitt försvar. Alla har rätt att tänka fel ibland.
Pling, 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 åter, åter, återkoppling.
Som jag ångrar att jag överhuvudtaget nämnde Alice Tegnér i den här podden. Återkopplingen tar aldrig slut. Allt jag sagt...
Att det var sånt engagemang.
Allt jag sagt har blivit fel.
Ja, ja.
Så här skriver Jerker. Hej, ni har nämnt Alice Tegnér många gånger i podden.
Och att hon är en clown.
Men tyvärr uttalat hennes förnamn fel. Hon var själv mycket noga med att andra stavelsen skulle betonas, inte den första. Alice, inte Alice, med vänlig hälsning Jerker.
Ja, eller Jerker.
Det här uttalet har man ju hört förut.
Alice Tegnér.
Ja, nej, men alltså Sveriges Radio har ju en utrikeskorre.
Mm.
Alice Petrén.
Ja, just det.
Men det är ju svårt att veta att det ska uttalas på just det här sättet. För Alice stavas ju exakt som Alice.
Ja.
Anders, det är som du skulle bestämma att ditt namn från och med nu uttalas Anders.
Ja.
Men stavades då precis... likadant som tidigare, utan något sånt här accenttecken. Då skulle du inte kunna bli irriterad över alla idioter som uttalade Anders. Du skulle behöva ett visst mått av förståelse för dessa personer som uttalade ditt namn fel. Eller
det är
hur?
Som den här skådelsen här i Malmö som heter Citron i efternamn. Men det heter han ju inte, utan han heter Citron.
Citron?
Ja.
Ja.
Han blir alltid lite så, nej, jag heter inte Citron.
Nej, men han kanske har ett accenttecken över O-et. Nej? Ja, men då får man skylla sig själv. Jag är ledsen.
Ja,
här Citron.
Och också Alice.
Ja, ni får skylla er själva. Jag tror att Alice Tegnér hade haft lite överseende med att vi uttalar hennes namnfel om hon fortfarande lever.
Återkoppling! Återkoppling!
Men det slutar inte där.
Nej, mer fel.
Jag anklagade Alice för att ha tjänat ekon som satt i granen i onödan.
Ja.
Ingvar skrev och förklarade så inte fallet.
Nej.
Att det var han som fick höra barnen och fick så bråttom betyder inte att det var en ekorre av manligt kön.
Nej.
På 1800-talet hade ordet ekorre genuset maskulinum. Man kallade helt enkelt vissa saker han och andra hon. Jag läste upp Ingvars exempel på ord som var hon. Citat, pipläkor, skottkärror och bastubor.
Just det. Ja, det var många, det är många, många, många som har hört av sig om det.
Du reagerar, Anders. Även jag tyckte att det var ett udda ord, ja, som Ingvar hade valt. Ja. Men vem är jag att döma Ingvar?
Ja, ingen.
Bastubor. Ja. Hur ofta använder man det ordet? Ja, och vad det... är det ens? Folk som bor i bastur.
Ja, och det var feminint då, eller?
Just det, ja, det är klart ovanligt ord. Mm. Bastubo, men det var kanske vanligare på 1800-talet.
Ja.
Vad vet jag?
Ja.
Så här skriver Nora. Misstänker att ni redan fått in 31 miljarder 415 928 535 mejl om detta.
Ja.
Men det är väl ändå pluralböjningen av ordet bastuba. Det vill säga bastubor,
ja,
som syftas på exemplet på ord som tidigare tillhörde gruppen av ord i femininum.
Ja.
Bastubor och inte bastubor.
Ja, och så är väl fallet, Måns. Ja.
Så är ju fallet.
Det är inte första gången du och jag gör det här misstaget, minst när vi sänder morgonradio, Måns.
Just det.
Ja.
I direktsändning så efterlyste vi saker som var norra Europas största.
Just det.
Det här är public service, Måns.
Ja, norra Europas största båtshake finns i Bjurholm, Västerbotten.
Ja.
Och ska det gå opasserat? Vad är en båtshake?
Ja.
Det är lätt att ha norra Europas största om det är något som ingen annan har.
Lotta, vad är en båtshake?
Det är märkligt alltså.
Ja, märkligt är vad det är. Ja. Du, vi får återkomma i ämnet båtshake. Nu ska vi ha lite programinformation.
Men jag blev slått vass att ordet skulle uttalas så här.
Jag undrar fortfarande, vad är en båtshake?
Och då har jag glada överraskningar till Måns. Vi har fått svar på det och det kommer från Sussi. Hon skriver så här. Det ska vara båtshake.
Många har hört av sig om detta. Malin, Nelly, Gimli, Darko, Kalle, Magnus. Någon antyder till och med att det var tur att jag inte gjorde det där mensatestet.
Ja,
men det tycker jag är att få gå för långt.
Ja, 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 det är inte den typen av intelligens som de testar heller.
Återkoppling.
Apropå saker som har blivit lite fel. Tjola hopp, jag är familjens eminenta poddlyssnare och pratar gärna gott och mycket om eran fantastiska podd. Min sambo är biolog och fick därför höra om insekter som ni pratade om i förra avsnittet. Vi pratade snabbt om blötdjur och Anders menade i förbifarten att Måns favoritblötdjur måste vara sjögurka.
Mm. Ja, men bara en liten invikning, utvikning här då.
Mm.
Om man har någon i familjen som är biolog,
mm,
så kanske man ska låta dem lyssna på den här podden.
Nej. För sambon kommenterade snabbt att sjögurkan faktiskt inte är ett blötdjur.
Trots att den ligger i blöt.
Utan en tagghuding. Ha det bäst, Kalle. Ja, jag märker att ju längre vi håller på med det här, desto mer börjar våra lyssnare rätta oss. Det är både roligt och aningen stressande. Vi går vidare.
Ja, men vi kan väl bara återigen ska liksom klargöra att det här är inte ett uppslagsverk. Den här podden är inte ett uppslagsverk.
Nej,
nej.
Det är förstörelse och ett diskussionsunderlag.
Just precis. Men rätta oss gärna. Ja. Det, så att det blir rätt till slut.
Han drömmer om en älg. Han vill tämja och spänna för släden ett flott ekipage. Marker med snus under läppen och rimfrostmustasch.
Hej Anki Monki och tack för en fantastisk podd. När började vi fila födelsedagar egentligen? Det var väl inte allt för länge sedan som det blev vanligt att vi höll koll på datum. Samlades romarna, de forna egyptierna eller vikingarna för tårta och fika på födelsedagskalas? Det här undrar Kasper. Frågan alltså, om vi ska sammanfatta den lite kort. Vikingar, romare, egyptier, firade de födelsedag och åt dem i så fall tårta? Att fira födelsedagar, det går tillbaka till antiken det här. Det är intressant vad Institutet för språk och folkminnen skriver på sin hemsida. De skriver så här, den nämns i Bibeln. Markus evangeliet berättar om Herodes födelsedag och Johannes döparens halshuggning. Förlåt? Institutet för språk och folkminnen, hur hör det ihop? Herodes födelsedag, okej. Okay. Johannes döparens halshuggning. Hur kom den liksom in i den meningen?
Vet du, skriv till fraga@andersmans.se. Men där har vi ju ett svar i alla fall. Herodes, han var ju romare och han firade bevisligen födelsedag.
Bevisligen och enligt
Bibeln. Sedan skriver sidan texter om historien. Historiens första dokumenterade födelsedag hittas även den i Bibeln och firades av en farao i Egypten för sådär 4000 år sedan. Jaha, då har vi svar på två. Både romarna och egyptierna firade tydligen födelsedag. Då har vi bara vikingarna kvar, Måns. Och där hittar jag inte jättemycket. Jag hittade däremot sidan Unga fakta om historia som skriver om vikingar. Födelsedagen firades annorlunda än idag eftersom man räknade åldern efter hur många vintrar man hade levt. Det vill säga alla blev ett år äldre varje vinter oavsett när på året man var född.
Var det så att man, om man lyckades överleva ännu en vinter,
blir man ett år äldre? Ja. Det är ett fiffigt system.
Ja, och som kommer du ihåg när man sökte brevkompisar som liten, då kunde man skriva så: jag är en läcker kille på 13 vintrar.
Förlåt?
Som söker breven.
Ja, jo, absolut. Men det systemet gynnar ju inte födelsedagsfirandet.
Nej.
Alltså alla fyllde år när de har klarat av vintern.
Ja, ja. Ja. Nej, men då hade de väl en stor gemensam fest då.
Dick Harrison, han skriver i Svenska Dagbladet att i äldre svensk tradition var födelsedagsfirandet ett okänt fenomen. Det normala under svensk medeltid, det var att folk, de visste inte när de var födda. Många visste inte ens om vilket år man var född.
Mm.
Och här hänvisar han då till historien om Heliga Birgitta som lär ha fötts 1303. Men den faktan det bygger på att hennes döttrar vid ett tillfälle gissade att, deras mor var i 70-årsåldern vid hennes död.
Mm-hmm. Ah, så det är svagt.
Vi hade, förlåt att jag svär, jävligt taskig koll på när vi var födda.
Ja, på 1300-talet. Ja. Ja.
Sen har vi ju Måns, kyrkan. Det har med kristendomen att göra. Kyrkan gillade inte födelsedagar. Återigen, Institutet för språk och folkminnen berättar att i det katolska Sverige så ansågs firandet av födelsedagar vara något liksom fornkristet. Enligt den här romersk-katolska läran så var människan då född med arvsynd. Och det gillar man ju inte, det vill man ju inte fira den. Så att det var dopet, det var viktigare.
Så man skulle, fira årsdagen av dopet och man skulle fira något.
Vilken dag blir stor då, Måns?
Dopdagen.
Namnsdagen.
Ja, såklart. Ja.
Ja, och det har ju du faktiskt pratat om tidigare.
Ja.
Däremot så fortsätter man att uppmärksamma just Jesus, Jungfru Maria och Johannes döparens födelsedagar.
Ja, men för de behövde ju inte döpas.
Nej, Jesus hade ju inte så mycket arvsynd med sig.
Ja, men precis.
Sen i samband med reformationen, då tog man bort Jungfru Maria. Henne kan vi inte fira. Det var ju en tjej.
Ja, hur skulle det se ut?
Ja, kyrkan gillar ju inte. Kyrkan tycker ju bara inte bara illa om födelsedagar utan också om tjejer.
Mm.
När tror du, Måns, att vi började med födelsedagar igen?
Kan det vara att vi började fira någon kungs födelsedag och sen då att det spred sig, så var det med namnsdag att man började skriva in i almanackarna kungar hade namnsdag?
Nej. Som så ofta annars när det gäller såna här kulturtraditioner. Ja, vi tog det från tyskarna.
Ja.
De äldsta liksom, nya beläggen för att födelsedagsfirande dök upp i Sverige, det är från 1610-talet.
Så sent.
Och det är roligt, det här som Dick skriver i Svenska Dagbladet. Det var främst i de sydvästra delarna av Sverige som folk uppskattade sedan med födelsedagar.
Alltså i Skåne, typ där vi bor.
Ja, det är Skåne-Halland.
Så Per Gessles gamla släktingar också.
Ja, var snabba med födelsedagar. Ja. Jag har alltid gillat Halland. Men sen har vi en del kvar i den här frågan, Måns.
Mm.
Vi har lite koll på nu vilka som firar födelsedagar av de här.
Mm.
Men åt dem tårta?
Ja, det är klart de åt tårta. Alla älskar ju tårta.
Ja.
Eller åt dem sån här smörgåstårta.
Angående vikingarnas firande så har vi strukit. De firade ju inte födelsedag på det sättet. Så de åt förmodligen inte tårta. Och framförallt kanske inte efter vintern var över. Det var ont om tårta då. Ja. Det hade ju gått åt under vintern, antar jag.
Om det fanns någon tårta kvar innan vintern så käkar man upp den under vintern.
Får vi anta.
Man började på ny tårtkula på våren.
Ja,
om man nu hade tårta.
Angående egyptierna och deras eventuella konsumtion av tårta hittar jag faktiskt ingenting på nätet.
Nej, men om man tittar på såna här inskriptioner, om man ser hur de har karvat ut kanske det heter, i väggarna på pyramiderna, så ser man olika symboler och det är katter också. Och ibland kanske små tårtor.
Ja, det har jag aldrig sett. Men antikens greker och perser förde, och det är egyptiernas då, traditioner vidare. Grekerna firade med att äta tårtor prydda med dadlar.
Mm-hmm.
I antikens Rom så var en persons födelsedag en väldigt stor sak. Åtminstone om personen i fråga var en man. Kvinnors födelsedagar firade man inte.
Nej, men
inte alls.
Fan, mänskligheten alltså, skärpning.
Ja, vi är sopor.
Ja.
Och med de orden rodar vi av för idag.
Va?
Ja, det gör vi. Fråga Anders Mansson tillbaka till nästa vecka, för att då har vi ett nytt avsnitt, eller hur? Skriv frågor till fraga@andersmans.se.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.